Salam alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden och till säsong 8 med temat mod. Jag heter Sally och detta är Koranpodden, podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar intressanta personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar våra liv. Du lyssnar på poddavsnitt 210 och mitt samtal tillsammans med Mikael Yüksel som är partiledare för det nystartade partiet Nyans. Partiet ser ut att ha goda chanser att komma in i flera kommun- och regionfullmäktige. Partiet Nyans profilerar sig som ett politiskt parti som värnar om minoriteternas rättigheter. Och just nu kampanjar man i förorterna där många med bland annat muslimsk bakgrund bor. Partiet har också fått en hel del medial uppmärksamhet. Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, säger i en kommentar: om jag vore partiledare för Nyans så skulle jag vara mycket nöjd med ett sådant utgångsläge inför valrörelsen. Slutcitat. Mikael har fäst ett inlägg på sin Facebook-sida från 7 februari 2022. Det är alltså ett inlägg som är högst upp i hans Facebook-sida. Där skriver han några rader om sitt politiska engagemang och som påminner om vårt tema för säsongen 8, mod. Mikael skriver: när jag bestämde mig för att starta ett nytt parti visste jag redan att vi skulle få utstå enorma hatkampanjer. På Twitter spyr just nu tusentals människor ut sitt hat mot mig. Dödshot, förolämpningar, förtal. Allt detta händer för att ett litet antal schalanter hetsar allmänheten mot oss. Dessa känner sig obekväma med en tuff motståndare som äntligen vågar stå upp för minoriteter i Sverige. De är helt enkelt arga för att det inte längre kan tysta eller skrämmas. Därför försöker de använda sig av alla tänkbara antidemokratiska medel mot oss. Det kommer dock aldrig funka. En nära vän som följer utvecklingen skriver i ett privat meddelande till mig: Mikael, hur ska du klara av allt detta? Jag tänker på vissa religiösa och historiska personligheter som gått igenom fruktansvärda saker som ingen annan gått igenom. Jag svarar med ett turkiskt uttryck: Allah var gam yok. Detta är inte ens en tiondel av det hat jag hade räknat med. Vi kommer aldrig vika oss. Tiden då våra röster kunde tystas med hot är förbi. De här schalanterna måste vänja sig vid det. Vi vill ha ett Sverige där majoritetsbefolkningen lever hand i hand och sida vid sida med minoritetsbefolkningen med ömsesidig respekt för varandras värderingar och olikheter. Jag har lagt hela mitt liv på spel och är redo att offra mer än så för detta ändamål. Vad kan hända? 10 år senare eller tidigare? Se eller så? Vad spelar det för roll? För ljusare framtid måste somliga våga gå igenom mörkret. Slutcitat. Det skrivs mycket just nu om partiet Nyans och om Mikael. Jag satte mig därför ner för att lyssna och bilda min egen uppfattning, men också för att ställa nyfikna och kritiska frågor. Vårt samtal inleds med att vi pratar om koranbränningarna. Mikael berättar om sin uppväxt i Turkiet och flytten till Sverige, hans engagemang i svensk politik, uteslutningen från Centerpartiet, att starta ett eget politiskt parti i Sverige, partiet Nyans, och mycket annat. Okej, nu med försnack. Nu ska du få lyssna på mitt samtal med Mikael Yüksel, partiledaren för Nyans. Yüksel här i Koranpoddens studio. Välkommen Mikael.
Tack så mycket. Det är väl mer tack.
Och du är på besök här i Malmö.
Det stämmer.
Och det är inte för att hälsa på vänner, släktingar eller något annat i den stilen, utan du är här för koranbränningen och det som skedde så att säga.
Precis. Vi har protesterat igår. Igår hade vi manifestation mot koranbränningarna på Stortorget här i Malmö. Det var bra uppslutning och vi har tagit fram budskapet tycker vi. Och även medier har uppmärksammat det. Mm. Så vi fortsätter med den här kampen för att döma
koranbränningarna. Ni har också haft en sån manifestation i en annan stad också, va?
Ja, precis, i Stockholm.
Stockholm.
Även planerat i Göteborg.
All right. Jag tänkte så här, jag vill tacka er för att ni har uppmärksammat detta. Det är inte bara en provokatör som kommer till vårt land, utan det är en nazist som bränner Koranen, som har blivit fälld för hets mot folkgrupp. Mm. Och vi vet vad nazister gör, de bränner böcker först, bokbål också känt som.
Precis.
Och sen så bränner de människor.
Precis.
Och han säger uttryckligen att han vill inte ha muslimer här. De ska ut ur det här landet. Precis. Så ett väldigt hatiskt budskap. Och det jag tänker är så här. Om detta hade skett utanför synagogor, då hade politiker manifesterat.
Precis.
Då hade samhället ställt upp. Ja. Och jag ser inte någonting sånt. Istället så ser jag politiker som säger, ja, han är jättemärklig, men vi måste stå för yttrandefriheten. Och sen så pratar de 95% om yttrandefrihet och 5% om att det han har gjort inte är något som de direkt sympatiserar med. Men om det här hade hänt utanför synagogor, så hade man pratat 95% om att det inte är acceptabelt att vi har människor som hetsar mot minoriteter och bränner deras heliga skrifter och ja, nazister gör detta.
Ja, men jag håller med. Absolut, det sa vi innan också. Man skulle aldrig acceptera detta om det hade hänt utanför en synagoga. Absolut inte. Inte heller judarna skulle göra det, om jag ska vara ärlig. Vem vill göra det egentligen? Tänk på det också, att föreställ dig att han bränner en svensk flagga utanför Sverigedemokraternas kontor i Stockholm eller riksdagshuset. Då skulle alla de här människorna som nu försvarar den här extremisten skulle reagera på annat sätt. Vi vet att Sverigedemokraterna vill förbjuda också skening av rikssymboler som svensk flagga.
Mm.
Men det är så märkligt att man helt plötsligt börjar försvara den här nazisten, extremisten, när han bränner koraner.
Mm.
Så vi vet att det finns ett hyckleri, politiskt hyckleri, dubbelmoral i Sverige.
Mm.
Så det har du absolut rätt i.
För det hände för ett antal år sedan, jag läste en nyhet som jag delade också via Facebook, nazister som har plockat ner Pride-flaggor och bränt dem eller gjort någonting med dem, plockat ner dem i alla fall, och man anmäler dem för hets mot folkgrupp.
Jag såg det, precis. Jag vet inte om personen är dömd nu efter det, men man var i alla fall anmält.
Mm.
Men samma sak även när det gäller Pride-flaggan, det skulle aldrig accepteras.
Ja.
Det tycker jag inte.
Alltså, det som jag tänker är att folk pratar juridiskt. Ska det här vara tillåtet eller inte tillåtet? Min sak är det här. Där är en nazist som bränner heliga skrifter, riktar hat mot minoriteter, och vem ställer upp för minoriteten? Vem går ut i manifestation? Vem skriver debattartiklar och så vidare? Och det är därför jag vill tacka er att ni som parti har ställt upp för att det här är fel och manifesterat. Så att jag tycker fler partier borde varit ute. Vi har haft kippavandringar genom Malmö när judiska minoriteter har blivit utsatta. Så politiker, oavsett vilket parti de tillhör, det spelar ingen roll. Det handlar om medmänsklighet. Det handlar om att människor ska kunna leva fritt, tryggt i det här samhället. Har gått manifesterat. Och det är den uppslutningen som jag inte ser.
Nej, tyvärr. Man borde göra precis som du säger. Men det är tvärtom nu. De försvarar yttrandefriheten. Att rätten att tycka vad man vill. Men det här är egentligen inte yttrandefrihet.
Ja.
Det är inte ett yttrande om man ska tänka på det här sättet. Det är ett agerande.
Mm.
Vi har kanske yttrandefrihet, men inte agerandefrihet i Sverige. Att stå utanför moskéer under Ramadan och bränna koran. Och i det sammanhanget, när personen är så kontroversiell, dömd extremist och uttalat rasist i Sverige. Alltså hans parti vill sparka ut alla invandrare, tror jag, från Danmark. Så det kan inte vara yttrandefrihet. Jag kan inte förstå hur man kan försvara en sån här person. Ärligt talat. Återigen, hade det varit mot judar, så hade det varit helt annan sak.
Jättefint. Vad är dina tankar kring reaktionerna med upploppen och så?
Ja, alltså reaktionerna. Det var mest reaktioner mot själva upploppen och ungdomarna som brände bilar. Absolut, det är inte acceptabelt. Det står vi absolut inte bakom och vi fördömer det. Det är inte rätt. Och det är inte, jag brukar inte prata om religion, men det är inte islamiskt heller. Att skada andras bilar, att kasta sten på polisen. Det är helt oacceptabelt. Men man har flyttat uppmärksamheten från en provokatör, en utländsk extremist. Och lagt fokuset helt och hållet på de här ungdomarna. Vad gör vi åt det här problemet? Han kommer ju komma fortsätta med det här.
Ja, precis.
Och vi kan inte stoppa honom. Och det är en utländsk extremist. Jag vet att han är svensk medborgare. Men han har inget med Sverige att göra egentligen. Han bor i Danmark. Han har ett parti där. Han kommer hit bara för att provocera. Och det, tajmingen är väldigt märkligt inför valet. Vad syftar man på?
Absolut. Ja. Jag menar, men det handlar om att skapa motsättningar i samhället. Och det lyckas han. Tyvärr.
Precis.
Både med ungdomarna men också de äldre. Va? Man stramar åt lagstiftningen och pratar om områden som problem och liksom så här. Så att farlig utveckling, och det är de här extremisterna är mycket medvetna om. Och det sprider sig. Det finns copycats. Nu i Norge också finns det en som försöker göra samma sak. Så jättemärklig utveckling. Jag trodde vi hade kommit längre i den mänskliga civilisationen. Jag som lärare älskar böcker. You know, man ska aldrig bränna böcker.
Det är alltså medvetet om bokbål egentligen.
Ja, det är bokbål i mina ögon. Alltså. Det är inte bara bränna en bok. Precis. Av en provokatör. Det är en nazist dömd för hets mot folkgrupp som kör bokbål i delar av samhället där det är många som är muslimer. Mm.
Jag vill också säga, det där såg vi ju under andra världskriget i Nazi-Tyskland. Det började med att bränna böcker, alltså judarnas heliga skrifter. Och sen det slutade med att bränna människor, tyvärr. Mm. Och nu har det börjat med att bränna böcker här också. Det var därför vi var i Malmö igår och protesterade. Vi vill stoppa det redan nu, innan det går ännu vidare.
Jag tänkte att vi ska tillbaka i tiden. Din uppväxt och hur du kom till Sverige. Kanske försöka se om vi kan hitta svar på ditt politiska engagemang från barndomen. Vill du ta oss tillbaka? Var föddes du?
Jag är född och uppvuxen i Turkiet. Kullo, en liten landsbygdsort i Konya. Det är inte längre landsbygd, man kan inte säga det, inte riktigt som förr, men ja, jag gick ut gymnasiet där. Efter gymnasiet flyttade jag till Sverige, jag gifte mig.
Med någon i Sverige då? Eller?
Ja, precis, okay. En turkisk tjej, och sedan 2001 bor jag här. Jag har nästan hela mitt liv bott i Göteborg, en liten tid i Stockholm, 6-9 månader. Ja,
Hur var det att komma till Sverige från Turkiet?
Det var faktiskt jobbigt första månaderna. Jag tänkte flytta tillbaka direkt efter några månader.
Vad var det som var jobbigt?
Språket.
Yeah.
Jag kunde inte engelska. Jag lärde mig engelska här också. Så, och det är ingen grund. Ett annat språk, en annan grammatik. Så det var jobbigt första månaderna. Sen när jag började lära mig svenskan. Det var mycket kulturkrock också. Mm. Mycket som skiljer sig. Sen började jag vänja mig. Jag började arbeta i en liten pizzeria, pizzabutik. Diskade först för att lära mig baka pizza. Och sen på dagen från 8 till 12 läste jag på SFI då, lärde mig svenska. Och sen efter 12 åkte jag vidare till pizzerian där till 9-10 på kvällen. Ett tag också. Och sen,
måste ha varit kämpigt.
Ja, det har varit kämpigt. Jag har kämpat hela mitt liv. Så, sen bytte jag skola. Jag började på en kurs hos Volvo personvagnar. Det var fordonsteknik. Och det var som en vanlig gymnasie faktiskt. Från 8 till nästan eftermiddag. Det var kurser på gymnasienivå i samband med parallellt med SFI.
Mm-hmm.
Fordonsel bland annat. Jag fortsatte också arbeta samtidigt efter middagar. Och sen fick jag jobb på Volvo. Deltid och studierna var på gång samtidigt.
Vad gjorde du på Volvo då?
Laddade plåtdetaljer i fabriken.
Okay.
På Torslanda i Göteborg.
Hur trivdes du med det? Jobba i fabrik, från en pizzeria till en fabrik?
Ja, det var bättre betalt. Det var bättre arbetstider. Jag var ung. Bra övertid. Bra OB-tillägg. Så jag trivdes bra faktiskt.
Jag har förstått att Volvo är stort i Göteborg.
Ja,
så jag har träffat många som jobbar på Volvo.
Ja. Sen jag började heltid på Volvo. Sen skaffade jag taxikort, körde taxi lite extra. Det var varsel på Volvo 2009. Då flyttade jag till Stockholm, jobbade där i ett lager. Med datorer också som datatekniker och plockade detaljer. Sen kom tillbaka, började, startade eget. Köpte en liten pizzeria. All
right.
Det var tufft. Sen började jag på, slutade där efter 9 månader. Började på svetsutbildning, lärde mig svetsa. Och under tiden pluggade jag hela tiden. Mm. Jag läste alltid kurser på gymnasienivå. Jag tror man behöver...
Är det komvux då eller?
Ja, precis. Mm. Man behöver 2450 poäng för att få gymnasieexamen i Sverige.
Mm.
Om de inte ändrat det. Så har jag läst över 3500 poäng minst, tror jag.
Vad var ditt mål med alla de här studierna? Var det att du ville läsa?
Lära mig mycket. Jag ville egentligen studera på universitetet i Turkiet. Det var min dröm, mitt mål. Men sen när jag kom hit så... blir det inget med det. Här kämpade jag för att studera vidare och ville lära mig mer och mer svenska, mer och mer om svenska samhället. Men jag var också samtidigt isolerad från det svenska samhället faktiskt. Mm. Precis som många av mina landsmän tittade bara på turkiska kanaler, inget med Sverige att göra utan bara turkisk politik. Jag kände inte till Sverige egentligen, trots att jag bodde här.
Mm.
Och sen efter svetsutbildningen, efter att jag har skaffat en ny gymnasieexamen här i Sverige, så sökte jag mig till Göteborgs universitet, statsvetenskap. Där, det är en brytpunkt i mitt liv.
Okay.
Där har allting förändrats. Jag gick med i politiken också i samband med det efter ett tag. Och då slutade jag följa Turkiet och började följa Sverige istället. Idag har jag inte svenska kanaler hemma. Förlåt, turkiska kanaler hemma. Och bara svenska kanaler.
Okay.
Ser inte alls liksom, turkiska serier heller.
Väldigt populärt idag måste jag säga.
Vet, det är jättemånga.
Man har inte tid med dem. Det är så att 2000 avsnitt som är varje avsnitt är 1,5 timme. Alltså,
precis, det är som en vanlig film.
Yeah.
Sjukt att de orkar med det. Sen har jag börjat fokusera på bara på svensk politik sedan 2014. Mm. Efter valet gick jag med i Centerpartiet.
Vad var det som gjorde att du gick med i Centerpartiet? För sen gjorde du en sån dunderkarriär där.
Mm, precis.
Men varför väljer du Centerpartiet framför alla de andra?
Ja, för det första, som sagt, bestämde jag mig för att engagera mig i svensk samhälle. Jag tittade på alla partier. Jag gick med i Socialdemokraterna först. Första gången jag berättar om det. Jag var på ett möte för nymedlemmar. Redan på det mötet sa jag nej. Jag säger upp medlemskapet. Jag lämnade det.
Men hur gick du med och sen gick du på första mötet?
Ja, alltså,
blev du medlem alltså? Och sen gick
jag blev medlem, lyssnade på första mötet, läste lite om partiet och sen nej.
Wow, alltså, vad är det som gjorde att du, för att Socialdemokraterna, Volvo, Göteborg, det måste vara liksom det partiet.
Det var det som lockade mig också.
Ja, men sen, som är självklara alternativet liksom på något
sätt. Ja, men sen när jag läste lite mer, hörde lite mer på utbildningen om deras politik, så tyckte jag att det inte var något som passade mig.
Vad var det så i deras politik? Som?
Ja, det var mer socialistisk politik. Socialdemokrati är bra, men vissa delar, bland annat synen på friskolor, synen på skatter, det skiljer sig väldigt mycket från andra partier, till exempel Centerpartiet.
Jag tänker också
det skiljer sig mer liberal där.
Jag tänker att det skiljer sig ganska mycket från Turkiet också.
Alltså så, entreprenörsandan och de här mer högerkrafterna är starka i Turkiet. Alltså.
Ja, alltså, i Turkiet är det inte mycket så, alltså socialism eller liberalism. Mm. Det är inte ideologier som är mycket avgörande där. Mm. Här är det jättemycket ideologier det handlar om. Men där handlar det om mest om personer.
Just det.
Ja. Och sen gick jag med i Moderaterna för att jag var... Det var också faktiskt en del på grund av Turkiet, eftersom jag var mycket besatt av Turkiet och dess politik. Mm. Moderaterna hade bra syn på Turkiet på grund av Carl Bildt. Reinfeldt hade öppna hjärtan då. Mm. Jag tyckte, bra, vi ska se hur det går. Jag var inte på något möte eller utbildning. Jag läste lite mer, undersökte lite andra partier. Sen upptäckte jag Centerpartiet. Landsbygden. Jag har rötter i landsbygden.
Just det. Då,
på landsbygden i Turkiet. Och sen integrationspolitiken. Alltså synen på migration och synen på invandring. Det var jättebra tyckte jag. Och ett litet parti. Jag tänkte det kanske det finns större möjligheter att engagera sig än att vara med i ett större parti. Och jag bestämde mig för att bli medlem, gick med. Och de faktiskt tog emot mig väldigt trevligt. De gillade det och det gick jättebra också. Som många som känner mig vet om det. Så det var väldigt snabb karriär uppåt. Jag var drivande, har varit med och utvecklat partipolitiken. Värvat medlemmar, har varit på de flesta mötena. De har haft och visat att jag kan. Det gick bra.
Mm. Var det svårt?
Det var inte svårt, men när man börjar klättra upp så började det bli svårare, för att då börjar man bli motarbetad.
Så du blev motarbetad ju högre upp du kommer. Och jag har haft en del gäster som är engagerade i olika politiska partier. Och det här verkar vara samma sak för de flesta partierna. Att ju högre upp du kommer, du blir inte motarbetad av andra partier utan av egna partimedlemmar.
Precis.
Det måste ju vara jättejobbigt.
Ja, det är det. Jag tror det finns en tanke. Jag har varit med här längre än dig och då ska jag ha de bästa posterna.
Just det.
Oavsett hur duktigare du är än mig. Det spelar ingen roll. Sen, de har varit där hur länge som helst men de har inte gjort någonting. Mm. Vi kommer dit och engagerar oss, sliter ihjäl oss, utvecklar politiken, värvar medlemmar, springer till, på alla mötena. Och sen när medlemmarna vill rösta fram oss så blir det problematiskt. Då börjar de säga nej, men du är ganska ny, du ska vara med ett tag till och sen får vi se om du får den här posten. Så blir det tyvärr.
Ja, jag känner igen det där snacket från andra sammanhang också. Det är ju avundsjuka, basically.
Lite så. Och sen är det också mycket faktiskt bakgrunden, min bakgrund. Först var det ingen fara, alltså alla ville ha mig på sin sida. Sen var det lite interna konflikter i partiet. När de inte har lyckats få mitt stöd så har de börjat granska mig. Jag fick höra, en tjänsteman satt och pratade i telefon med en annan partimedlem om mig. Jag fick höra där personen...
Hörde du det själv eller du fick höra det från någon annan?
Jag satt bredvid tjänsten.
Utan att där, personen visste om att du
nej,
satt där?
Nej, precis. Okay. Alltså, jag råkade bara komma på.
Mm.
Där säger personen, den här Mikael är precis som Mehmet Kaplan. Jag har granskat honom. Ja, och vad har du hittat? Ingenting egentligen. Men han är skum, vi behöver granska honom mer. Och så vidare. När man inte lyckas få mitt stöd. Mm. Och sen det eskalerade hela tiden. Granska, de tipsar journalister. Vi har en sån här person här. Kan du inte granska honom?
Mm.
Jag kommer till det. Påminner efter min uteslutning. Jag ska berätta. Jag blev kontaktad av en välkänd journalist som berättade faktiskt att han blev kontaktad av flera personer inom partiet som sa granska Mikael. Granska Mikael. Och han har sagt, jag har granskat hur många gånger som helst, jag hittar ingenting. Han ringde mig, Mikael, jag har granskat dig hur många gånger som helst, dina partikollegor har tipsat, jag har inte hittat den här informationen tidigare. Hur kom den här informationen, alltså det där kontakten med grovvargarna?
Mm.
Jag sa, det var jag som lämnade den informationen. Jag var ärligt öppen för att inte skada mitt parti.
Du måste berätta om vad gråvargarna är för någonting för de lyssnare som inte känner till det här partiet.
Precis.
Det är ett parti i Turkiet som heter gråvargarna som är nationalistiska.
Nej, det finns inget sånt parti som heter så. Det är nationalistiska rörelsepartiet heter den. Deras ungdomsorganisation heter Idealistiska ungdomar. På något sätt har de fått namnet gråvargar i Sverige och i Europa. Antagligen för att det är skrämmande.
Så det finns inte något som heter gråvarg i Turkiet?
Inte en organisation, men gråvarg är en turkisk mytologi egentligen.
Ja.
Visst är det nationalistisk inslag, men det är en lång historia. Så gråvarg kan vem som helst, vilket land som helst med turkisk ursprung. Alltså jag pratar nu om turkländerna som Uzbekistan, till och med turkmener i Irak, Azerbaijan, azerier, azerbaijanska turkar i Iran, Kazakistan, alla de här länderna, de använder samma symbol och samma handtecken.
Mm.
Att man gör samma handtecken eller använder samma symbol betyder egentligen inte att man är från den här politiska organisationen. Så det är en välkänd turkisk mytologi.
Mm.
Det kan man läsa mycket om i boken Turkiets historia från Ingemar Karlsson.
Just det. Ja.
Ja. Så ja, det är en ungdomsorganisation egentligen. Och de har varit här i Sverige egentligen jättelänge, sedan 60-talet.
Mm.
De har haft organisationer, föreningar i hela Europa. De har inte begått ett enda brott i hela Europa, vad jag vet. Inte ens i Sverige. Så de har inte en enda dömd person här. Men sen har de visst en dåligt bakgrund under 80-talet. Flera politiska mord har begåtts. Men inte bara de. Under 80-talet var det militärkupp i Turkiet.
Ja, precis.
Vi hade höger- och vänsteraktivister. Alltså högeraktivister var just de här gråvargarna och även de konservativa religiösa organisationer, bland annat Miljögrush.
Mm.
Och sen vänster är det turkiska socialdemokratiska partiet och kommunistiska partiet som idag har representanter egentligen i det svenska socialdemokratiska partiet och vänsterpartiet. De har också begått massa politiska mord.
Det var mycket mord som jag fick höra.
Ja, men,
och det var en av anledningarna som eller förevändningarna som militären använde för att göra en kupp, att slå ner de här politiska motsättningarna.
Många representanter från de höger, alltså gråvargarna, och även från vänsterorganisationer har avrättats av militären.
Mm.
Det var kaos under 80-talet i Turkiet.
Mm.
Men sedan dess har både det här höger, gråvargarna och även vänsterorganisationer har utvecklat sig och gjort sig om med det här våldsbejakande extremismen.
Mm, blivit mer demokratiska.
Precis, vi kan inte idag faktiskt anklaga dem för terrorbrott eller något annat, varken höger eller vänster.
All right. Så gick du med i den ungdomsrörelsen i Turkiet då, eller i Sverige?
Nej. Jag har aldrig varit politiskt aktiv i Turkiet, inte heller i Sverige. Mm. Däremot är min pappa. Han var borgmästare i Kolo.
Mm.
Han har varit med i det partiet länge. Och jag har hjälpt honom som hans son. Och ärligt talat, född och uppvuxen i Turkiet, kom till Sverige som 18-åring. Vem påverkas inte av sina föräldrars ideologi?
Eller hur? Eller det man gjorde när man var 17-18 år. Ska det följa med när man har gjort en politisk resa och idag sitter i Centerpartiet och inte alls sympatiserar eller har de tankarna?
Nej, precis. Och som sagt, 2014-2013 efter min utbildning på Göteborgs universitet, det är min brytpunkt.
Mm.
Sedan dess har jag förändrats väldigt mycket och jag tar avstånd från alla partier i Turkiet. Men jag ser inget problem med att föra dialog med alla, som precis alla andra svenska partier gör. Och jag tar också avstånd från ideologier, varken socialism eller liberalism eller nationalism representerar mig, mina åsikter.
Mm.
Jag har utvecklat något som heter nyansism. Partiet Nyans, och den enda organisationen, politiska organisationen jag representerar är Partiet Nyans.
Mm. Så det bryter dig, ni är inte så ideologiskt grundade som många andra?
Nej, det är skillnaden.
men jag kommer själv ihåg när jag var 17-18 liksom, vad jag hade för politiska tankar och åsikter. Jag har berättat det här på podden att jag var intresserad av kommunismen, vilket jag inte är alls idag, men jag kan ha samtal med folk som tillhör socialistisk ideologi. Jag har haft flera här gäster på podden och jag kan se vissa drag som är sympatiska och vissa drag som jag inte tycker om. Så när man blir äldre så blir man mer, som du, nyanserad. Alltså man ser att saker och ting inte är svart eller vitt. Men de granskar dig, skickar flera journalister efter dig och hittar det här med då grå värna, och det blir den stora saken som de blåser upp, som får dig att till slut bli utesluten ur Centerpartiet.
Är det så? Inte riktigt så. Alltså, de har inte skickat det till journalister, utan jag frågade dem. Jag sa, de kom hit, alltså representanter för den här organisationen, ville starta upp en svensk gren. Jag har tackat nej, och jag har gått med i Centerpartiet och delar era värderingar. Jag har inget med Turkiet att göra eller de här organisationerna att göra. Men det finns en sån här historik. För jag engagera mig, kandidera. Om ni säger nej så kommer jag inte kandidera. Och då sa de, absolut, det är ingen fara, kör på, vi står bakom dig. Skulle det komma i medier? Jag sa, medier kommer göra en stor grej av detta. Mm. Skulle det komma så ska vi försvara dig. Okej, okay, jag körde igång. Kandiderade. Och sen när de såg att jag skulle få första platsen så började de bli nervösa.
Hur kunde du komma så högt upp som första kandidat till riksdagen från Göteborgs distrikt?
Ja, men bara på 3 år har jag lyckats att ta mig dit, för att jag har otroligt ambitiös och arbetsam. Jag har värvat medlemmar. Jag har bildat en avdelning som heter Centertyckarna. Det var också det mycket som stört dem. Idag lätt att vara efterklok. Jag anser att det var fel att bilda en sån avdelning med det namnet. Mm. Men min tanke var att engagera folk som egentligen inte röstar.
Som tittar på turkisk tv och pratar turkisk politik. Precis, dag in och dag ut. Som du startar något som heter Centerturkarna.
Precis.
Så kanske det låter lockande för dem och få dem.
Ja, men de gillade idén också. Mm. Det fick ju mycket beröm som helst. Och sen ville de inte föreslå mig på listan, trots att jag lyckades få mesta rösterna i förtidsröstningen. Alltså medlemmarna röstar först.
Centerpartiet måste ha några interna rutiner och tillvägagångssätt, va?
Ja.
Så att naturligt är det att du ska du bli, men då vill de inte nominera dig.
Nej.
Då ser ju alla orättvisan i det.
Det tyckte alla, även andra medlemmar med svensk, etnisk svensk bakgrund. Och på stämman vann jag med stor marginal, och det var även etniska svenskar där som gick på talarstolen och talade för mig och som sa att de vill se mig på första platsen. Jag vann, och det blev lite kaos efteråt. De ringde till tidningar och sa att det var kupp bland annat.
Okay.
Tidningar ringde mig, har du kuppat in dig? Nej, jag har mobiliserat, jag har utmanat min alltså rival, riksdagsledamoten, i god tid. Jag har informerat honom att jag skulle ställa upp. Alla visste det. Han hade lika stora chanser att möjligheter att mobilisera medlemmarna, och jag hade barn som tillhör barn till tjänstemännen. Det var 10-åringar eller 7-åringar kom dit och röstade.
Nej.
På den andra personen för att rädda
honom. Skoja, det kan
Nej,
inte vara sant.
Jag skojar inte.
Är det sant? De skickade 10- och 7-åringar för att rösta.
För att få
blev de var de medlemmar i Centerpartiet?
Alltså man får vara medlem från 7 år i ungdomsförbundet. De kom springande i sista minuten, hela familjen, för att rösta på den där personen, för att rädda honom. De har inte lyckats.
Nej.
Och jag anklagades för kupp, och inte han, trots att barn kom dit för att rösta på honom.
Mm.
Och sen när jag startade min valkampanj i Kolo. I Kolo finns cirka 50 000 svenskar, svensk-turka rötter där, som besöker staden varje sommar.
Just det, som har alltså rötter där.
Precis.
Men bor i Sverige.
Precis, de åker på sommaren.
Nu fattar jag hur du kunde hitta en svensk tjej. Alltså gifta dig med en turk.
Precis.
Alltså det finns mycket.
Ja, men det är många precis som träffar varandra där.
Mm.
Jag flyttade valkampanjen dit. Och det fick mycket uppmärksamhet i media.
Vad var din tanke med det? Jag har aldrig hört något, för jag kommer ihåg att jag följde det. Jag tänkte bara, precis. Vad tänker han? Varför startar han kampanjen där? Det är ju en svenskt val.
Precis. Det är en målgrupp som röstar inte i valet. Och då tänkte jag, om jag lägger upp
affischer... Det är inte bara så att de röstar på andra partier, de röstar överhuvudtaget inte.
Nej, alltså de flesta röstar inte.
All right.
Om jag sätter upp affischer här kommer det få uppmärksamhet. Då får det uppmärksamhet från turkisk media. Och de följer turkisk media. Då kommer jag få uppmärksamhet från svensk media. Det är något helt nytt. Ingen har tänkt på det innan. Det kommer lyckas. Mm. Och det händer så, precis som jag har tänkt mig.
Det är ju den bästa. Så du vet, jag studerar ganska mycket marknadsföring och så. Och jag menar, om du vill lyckas med marknadsföring, det viktigaste ingrediensen är att göra någonting annorlunda.
Precis.
Inte som de andra. Det här var ju någonting annorlunda och det fick...
Precis, och jag fick beröm från partiet. Mm. Folk tyckte att det var genialiskt. Alltså, alla turkiska medier har skrivit om det, även kurdiska medier och svenska medier. Men efter det, vi hade ett stort möte i Stockholm, typ kick-off, flera andra medlemmar. Efter kampanjen åkte jag dit och fick massa beröm. Efter några dagar när Kurd och Baksi har börjat skriva om den här kampanjen och förtalat mig att jag skulle vara Erdogans man. Att Erdogan satsar mig stort. Hans organisation uppmanar folk att rösta på mig.
Mm.
Det var helt alltså lögner. Alltså han pratar i artikeln om... ett videoinslag där Erdogans lobbyorganisation skulle uppmana folk att rösta på mig. Jag har undersökt det med journalister. Jag hittar inte ett sådant inslag. Det finns inte. Han ljuger helt öppet för hela Sverige. Han säger i artikeln att jag skulle ha sagt att Cypern, alltså ön, tillhör Turkiet. Jag har aldrig i mitt liv till den dagen aldrig uttalat mig om den där konflikten.
Vad har det med svensk politik att göra?
Ingenting. Jag förstår inte. Det enda anledningen...
Han försöker ju få dig att låta som en extrem turk. Eller,
precis. Ja. Precis. Att jag skulle vara Erdogans man, att lobba för honom, att satsa på mig. Enda anledningen. Det enda förklaringen jag kan komma på är att jag är etnisk turk, muslim. Och jag var också engagerad i just islamofobifrågor även då. Jag skrev några artiklar om det också. Det störde honom väldigt mycket. Och jag var mot PKK, en terrorstämplad organisation. Han har en debattartikel idag också på Expressen om mig igen, om partiet Nyans. Samma svammel igen. Och sen, jag räknade med
förlåt att jag avbryter det där. Mikael, men det är så majoritetssamhällen fungerar i många, många länder, är att istället för att en vit journalist ska granska dig så hittar man någon med invandrarbakgrund som ska granska dig och skriva, för då är han opartisk.
Det är inte rasism då.
Nej, precis. Sådana har man sett tidigare också.
Precis. Som sagt, jag räknade med det. Jag visste att han skulle skriva om mig. Mm. Jag sa, det är bra om han skriver om mig. Jag kommer faktiskt lösa det här. Det kommer inte bli problem. Det enda som jag inte räknat med var Centerpartiets väg mot mig.
Mm.
Jag trodde att de skulle backa upp mig, men de gjorde inte det. Hade de backat upp mig så hade jag troligen bidragit med ytterligare 2 mandat i riksdagen. I Stockholm hade jag fått flera tusen kryss. I Göteborg hade jag flera tusen kryss. I Göteborg fick Centerpartiet bara ett mandat. De kunde ha 2. Även i Stockholm kunde de ha ytterligare 1 eller 2.
Hur började du märka det här att partiet inte kommer att backa upp dig längre? Kom det medlemmar till dig som sa du, Mikael?
Jag märkte det senaste dagarna efter min kampanj. Alltså, när jag började med kampanjen i Kolo, märkte att det var en del var arga, lite så här oroliga. Och sen de kallade mig till möte. Jag märkte att de spelade in samtalet. Jag har sagt till dem, jag har berättat för det här. Jag har ingenting att dölja förutom det här som jag berättat så för dig.
Är det fysiskt möte där de fysiskt bandar det?
Precis som du och jag sitter här så slår hon på telefonen inspelningen där.
Wow, vilket trevligt varmt möte.
Precis, och det är just regionchefen som jag...
Bandar du öppet framför dig så?
Precis.
Det är ju väldigt förnedrande.
Och frågar mig om jag kan spela in. Om hon kan spela in. Jag sa, men jag får spela in. Jag hade redan en annan inspelning i alla fall. Mm. Du vet, samma regionchef som jag pratade tidigare sa, kan jag kandidera? Ja visst, absolut, vi kommer backa upp dig. Sitter där, spelar in samtalet och ställer frågor. Jag säger, jag har ingenting att dölja. Jag har sagt allt som behöver sägas, men förutom det som jag har berättat för dig. Men du har inte berättat det för mig. Jaha, är du säker? Jo, nej, du har inte berättat det för mig. Det visste vi inte om. Okej. Det borde du ta till styrelsen själv, partistyrelsen. Men du sa att du skulle göra det. Nej, jag har inte sagt det. Jag ska titta på mina anteckningar, sa jag. Mm. Alltså mina anteckningar var en ljudinspelning. Okay. Jag litade inte på dem.
Så de förnekar att du har berättat för dem om
exakt
det här?
Exakt, så.
Men du har ljudinspelning på att du har berättat.
Och sen jag åker hem. Jag jobbar natt på Volvo. Mm. Kampanjar på dagen. Det var Eid utanför Göteborgs moskén. Jag kampanjar. Folk kommer till mig och de ser alla de här artiklarna om mig. Och de vill stötta mig och så vidare. Efter kampanjen åker jag till kontoret, sitter med dem och bemöts på det här sättet. Mm. Och sen åker jag hem. TT ringer mig, nyhetsbyrån. Hej, jag fick höra att du blev utesluten. Va?
Wow.
Vem sa det? Partisekreteraren sa det precis. Och jag hade kontakt med en presssekreterare på Riks. En bra person. Han försökte göra allt han kan. Mm. Hjälpte med artiklar och sånt. Men han är anställd hos partiet. Så hans befogenheter är begränsade. Så att jag ringde honom. Ärligt talat, var det detta ni var ute efter? Varför har ni inte sagt till mig? Har de inte ringt dig? Nej, de har inte ringt mig. Vad konstigt. Självklart hade jag uttalat mig uteslutnings...
Eventuellt
var startat. Alltså de ville att jag skulle yttra mig och så vidare.
Okay.
Under tiden, alltså det gick så jättesnabbt under samma dag. Egentligen en uteslutning enligt stadierna ska komma först till distriktsstyrelsen.
Just det, för du lyfte det här. Det var en av din som du ville driva vidare. Du gjorde det också, var att uteslutningsprocessen inte följde.
Nej, alltså det här går inte att driva rättsligt eftersom det är intern process i partiet. Mm. Men de har gjort på ett sätt som strider mot sina egna stadier.
Mm.
Jag blev utesluten och...
Hur lång tid tog det från att de startade uteslutningsärendet?
Samma dag tror jag.
Samma dag?
Ja,
samma dag?
Jag tror det var samma dag. Antingen samma dag eller var det kanske två dagar.
Ja. Det är jättefort. Jag har läst om uteslutningsprocesser som tar flera dagar.
Ja, det ska jag ta. Först ska det gå till distriktsstyrelsen och de ska besluta om det. Om de anser att de behöver utesluta mig så ska de skicka till partistyrelsen och partistyrelsen ska ta ställning till det. Men det gick superfort.
Det gick så snabbt så att TT ringde och berättade att du är utesluten från partiet. De hann inte själva informera dig.
Nej, inte ens det. De ville att du skulle dra tillbaka min kandidatur. Jag sa nej. Och det gick inte att dra tillbaka. Jag ringde till länsstyrelsen, valmyndigheten, innan uteslutningen. Kan de dra tillbaka? Nej. Okej, då tackar jag nej. Jag drar inte tillbaka min kandidatur. Efter uteslutningen, samma länsstyrelsen, samma valmyndigheten beslutar att de kan dra tillbaka min kandidatur. Jag ringer dem. Hur kom ni fram till detta? Vi har beslutat att vi kan Centerpartiet kan återkalla din kandidatur för att det inte framgår tydligt i lagen. Okej, okay, men kan ni inte komma fram till att de inte kan dra det tillbaka för att det inte finns grund i lagen? Mm. Nej, inget svar på det. Under tiden lyckades jag hitta på något sätt en professor på Lund universitet i juridik. Och just i detta område, jag tror han är en av Sveriges mest kända professorer. Det är två personer och en han. Jag ringde honom. Han sa, jag tankar bilen. Du, kan jag ringa upp dig? Han ringer upp mig och han har sett allt i medier och sånt. Mm. Jag har kollat upp det och jag är chockad. Jag kan inte förstå hur de har gjort detta. Det är strider mot lagen. Det finns inte grund i lagen. Och jag har kontakt med en jurist här i Malmö. En jättebra person. Jätteduktig jurist. Han tittar på den och han tycker helt galet. Han har faktiskt hjälpt mig mycket. Han har överklagat. Han har visat det där även professorn som tyckte det var helt galet. De har pratat ihop och vi har överklagat. Kammarrätten i Stockholm skulle ompröva det. Men sen har de också de avslog det också efteråt. Mm. Jag gick ända till högsta domstolen och det blev inget tyvärr.
Nej, de låg ner. Ja. Så dina närmsta övergav dig?
Ja, precis. Jag brukar säga att det finns inga vänner i politiken. Svåra intresserelationer.
Då har du fått lära dig den hårda vägen.
Ja.
Du är utesluten. Du har satsat så mycket tid, energi, engagemang. Så blev du behandlad på det här sättet. Hur tänker du nu?
Ja, nu tänker jag. Jag ser fram. Och nu bygger vi upp.
Du blir inte knäckt?
Du menar...
Alltså känslomässigt?
Jo, alltså... Jag har
bara så här, ger upp.
Jag har bra vänner i Centerpartiet. Jag har kontakt med vissa fortfarande. Många tyckte att det var mycket, mycket fel. De skrev till mig. Vissa vågade inte göra det. Men många tyckte det var mycket fel. Det var helt fel. Jag tror många lämnade partiet också efteråt. Även etniska svenskar. Ja, jag har haft bra tider, bra vänner. Jag kan säga att det som förvånar mig mest med Centerpartiet, de som förespråkar öppna gränser, öppna hjärtan, vi ska ta emot människor, ungdomsförbundet speciellt, de var de mest rasistiska. Och de som är på landsbygden, som är mer kritiska mot migrationen och de var faktiskt vänligare.
Mm. För de sa att du blev orättvist behandlad.
De sa emot. Mm. Jag känner vissa av dem. Mm. De sa emot. De har stöttat mig hela tiden. Och de här storstads... De kallas storstadsliberaler.
Ja,
de som har öppna hjärtan och sånt. Nej. Nej, nej.
Så du blev utesluten, men du istället för att bli knäckt blev moraliskt liksom bankrutt. Säga jag ger upp det här med politik, så tittar du framåt. Är det så du sa precis? För
ja, precis. Mm. Ja, det var uppenbart. Om man är engagerad med utländsk bakgrund, muslims bakgrund, engagerar sig just integrationsfrågor, fokuserar på just islamofobin i samhället, så är det svårt att komma längre fram. Mm. De vill bara ta ner. Och det har vi sett med många andra. Och den dagen var det uppenbart för mig att jag aldrig skulle accepteras hur väl integrerad jag är. Mm. Det spelar ingen roll. Jag har aldrig pratat om Turkiet i Centerpartiet. Nästan aldrig. Bara kanske en eller två gånger om vissa saker. Om det snackas här i Sverige, i svenska medier. Och sen helt plötsligt vill de att jag ska börja prata om Turkiet, fördöma Erdogan, säga att han är en diktatör. Jag tar avstånd från honom. Ärligt talat, varför ska jag göra det?
Mm. Du har ju inte någonting med det att göra.
Nej, bara för att jag är etnisk turk. Ja, men,
det är som jag som praktiserande muslim måste ta avstånd från al-Qaida och IS och Daesh och allt sånt där. Logik. Jag har inte någonting med dem att göra.
Nej, samma logik. Och sen bestämde jag mig, jag sa redan då, jag vill starta, om jag kommer in vill jag starta ett parti, då så är jag ett liberalt parti. Men det har skett mycket efteråt. Mina åsikter har förändrats. Jag har läst under tiden, jag var frånvarande från sociala medier ett tag, jobbat i bakgrunden, undersökt lite grann, tittat på andra partier.
Själv eller tillsammans med andra?
Jag var själv i början med en vän. Och sen blev vi fler. Men jag har själv efter uteslutningen var jag liksom mig själv. Jag läste lite politiska böcker, ideologier, politisk filosofi, tittat på andra partier i Europa, har undersökt svenska partier, har gjort egen analys. Vad kan vi göra? Vilket parti? Var kan vi placera partiet? Mm. Och sen var vi 2, 3, 4, 5. Idag har vi passerat 1000 medlemmar. Mm. Och
var du väldigt, väldigt, efter uteslutningen när du började undersöka, var du ganska övertygad om att du ska starta ett parti? Var det...
Ja, okay. Absolut.
Okay.
Ja,
så du blev utesluten och bara, nu startar jag mitt eget?
Ja, exakt så. Nu startar vi ett nytt parti för alla som diskrimineras. I andra partier, för alla som diskrimineras i samhället. För alla som inte ser de andra partierna som ett alternativ.
Hur är det att starta ett eget parti? Berätta.
Det är tufft. För det första, jag är så tacksam för att jag har på något sätt, jag vet inte hur, lyckats att få ihop ett gäng människor med hjärtat på rätt plats, som är inte ute efter positioner, som är inte ute efter ekonomisk vinning, utan som vill bara göra skillnad i samhället. Tack vare dem har vi lyckats. Och sen är det tufft för att de flesta har saknat politisk erfarenhet. Jag är den enda som har koll på hur systemet fungerar, alltså valsystemet fungerar, hur det politiska systemet fungerar, vallagen. Men de har lärt sig snabbt. De har kommit in väldigt snabbt faktiskt. Så det var på det här sättet var det tufft, mycket ansvar. Men nu har vi bra, tydligt arbetsfördelning. Alla har sina ansvar. Det går bättre, men i början var det väldigt tufft.
Mm. Så berätta om partiet Nyans.
Ja, partiet Nyans, varken höger eller vänster. Vi placerar oss i mitten. Inte liberalt, inte socialistiskt. Något som jag själv myntat nyansism, att nyansera den politiska debatten, svenska politiken. Vi tycker inte att det är inte viktigt om ett förslag har sina rötter i liberalismen eller socialismen, så länge det leder till ett resultat, en bra lösning. Till exempel skolfrågan. Där tycker vi att friskolor är viktiga, för att vi ser att de flesta friskolor levererar bra resultat. Bostadspolitiken. Vi tycker inte att marknadshyror är lösningen, utan det måste vara billigt att bo.
Mm.
Så ett liberalt, ett socialistiskt
perspektiv. Jag förstår. Ja. Men hur är det att bilda ett sådant parti som inte förhåller sig till höger eller vänster? Jag tänker på när folk kommer in till partiet. De kanske kommer från en socialdemokratisk bakgrund eller från en liberal bakgrund. Blir det krockar eller är det en...
Lite. Mm. Lite faktiskt. När det gäller synen till exempel på skolan. Det kan bli så. Vinster i välfärden. Men det är inte mycket faktiskt. Vi har från Moderaterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet, från alla partier med olika syn. Men just nu har vi faktiskt profilerat oss med antirasismen. Och där enas vi. Och sen självklart ska vi ha olika åsikter i partiet.
Är det ett enfrågeparti?
Definitivt inte. Partiprogrammet är väldigt brett och det finns lösningar, förslag på lösningar i alla områden.
Vad är det för någonting ni prioriterar just nu i er politik? Vad är det som ni brinner för?
Vi har viktigaste frågor. Det är rätt många. Antirasism, rasism är den första frågan, islamofobin. Och sen har vi LVU-missbruket.
Mm.
Har vi sagt att vi ska göra valfråga. Och Palestina-frågan i utrikespolitiken. Likaså Bosnien. Likaså Kina när det gäller utrikespolitiken. Och sen har vi bostadspolitiken. Skolan. Och det är alla de här frågorna är egentligen något som hela Sverige vill att man ska hitta en lösning på. Mm. Tittar man på undersökningarna så pratar folk oftast om kriminalitet, migration, integration, skolan, sjukvård, och det är de frågor vi pratar om också.
Mm, mm. Du nämnde islamofobi, men när jag tittade på ert partiprogram så pratar ni också om kristofobi, ni pratar om antisemitism, så vidare. Vill du berätta lite grann om det?
Ja, det är lika viktigt. Alltså, islamofobin är helt utan tvekan det största, alltså mest utbredda formen av rasismen i Sverige. Men vi har antisemitism och kristofobi också. Det finns ett det vi kallar aggressiv sekularism, alltså icke-religiösa, som vill begränsa religiösa människors rättigheter på något sätt. Och det där ingår även kristofobi och antisemitism. Vi accepterar inte det heller.
Tror ni också med afrofobi? Tror jag
ja, det,
ska det
stämmer. Är man muslim och har rötter i Afrika så är man dubbeldrappat.
Precis.
Och vi ser ju, det finns undersökningar och det finns statistik som visar att afrosvenskar diskrimineras i arbetsmarknaden, i bostadsmarknaden. Trots att de är välutbildade så har de svårt att hitta jobb. Då tycker vi absolut att vi ska jobba på det här.
Du pratar, jag lyssnar på dig när du håller tal, och så du pratar om att ni kommer komma in i kommunfullmäktige, ni kommer komma in till och med, inte helt omöjligt, med riksdagen. Vad är dina tankar om att kunna vara med och påverka?
Om vi kommer in i riksdagen så har vi att vi kommer sätta islamofobin, LVU-missbruket och Palestinafrågan högt på agendan. Och vi kommer aldrig släppa fram ett regeringsalternativ som inte lyssnar på oss när det gäller de här frågorna.
Mm.
Och ett mandat i Sveriges riksdag kan avgöra allt efter valet.
Mm.
Det är väldigt jämnt nu. Och här i Malmö behöver vi bara 23 000 röster för att kunna få bara ett mandat. Genom 12% spärren genom en valkrets enligt svenska valsystemet.
Vad tänker du om chanserna för det?
Det är jättestor. Jag tror på det.
Vad är det som gör att du tror på det?
Ja, för det första, Malmö är Sveriges mångkulturella stad. 50 000, över 50 000, till och med 53, la ner sina röster i förra valet. Och det är för att de inte ser ett alternativ. Och jag tror...
Är inte det lite... Hur kan du tala för 53 000 människor att de inte röstade på grund av att de inte ser ett alternativ? Vad är det som gör att du tolkar det så?
Jag är statsvetare. Jag har två uppsatser. En kandidat och en masteruppsats just om valdeltagandet faktiskt. Jag har en del förklaringar på det. Min bedömning är att de lägger ner sina röster för att de är missnöjda och de vill inte rösta på de här partierna. Och sen är det också en stor grupp.
Så du menar att de är engagerade, de bryr sig, men de känner att det inte finns ett alternativ? För annars, när man läser i media så är det mer så här att folk inte bryr sig. Folk tittar på Al Jazeera och tittar på turkiska nyheter och inte engagerar sig i samhället. Men du menar att de känner att det inte finns ett alternativ?
Vet du vad? Enligt min uppsats, att titta på turkiska medier, att engagera sig i turkisk politik, gör att de engagerar sig mer i svensk politik. Så det finns sådana också som inte bryr sig. Men vi kommer mobilisera dem. Det tror jag på.
Mm.
Det är väldigt blandat. Jag kan inte säga att alla 50 000 är så. Mm. Men de flesta av dem ser inte något alternativ.
Mm. Är det så? För jag vet att ni gör många torgmöten och ni besöker de här områdena, så du träffar mycket folk på gatan. Vad är det för uppfattning du får?
Jag får höra oftast, jag har aldrig röstat i mitt liv, 20 år, i 20 år, i 30 år, nu ska jag rösta. Det får jag höra. Det hör jag väldigt ofta.
Okej.
Okay. Ja.
Vilka partier borde vara rädda för partiet Nyans av de svenska partierna? Jag tänker då på att tappa röster och så vidare till er.
Jag tycker alla borde vara rädda. Vi har till och med fått tidigare politiker från SD har hört av sig till oss. De vill engagera sig. Vi har tackat nej. Men,
varför har ni tackat nej till dem? För jag vet att ni har ju politiker som före detta Vänsterpartiet, ja. Före detta SOSA.
Det beror lite på deras tidigare uttalande och så vidare. Vi tyckte att nej.
De har för problematiska...
Ja, precis. De nu anser att de har blivit utsatt för rasism där.
All right, ja. Jag förstår.
Men mest vänsterpartier och Centerpartiet, Liberalerna och Moderaterna. Och jag tycker att Kristdemokraterna borde också oroa sig om de fortsätter i den riktningen faktiskt.
Mm.
Jag välkomnar alla kristna till partiet Nyans. Ett religionvänligt parti. Och med tanke på hennes senaste uttalande om skjutningar, det där strider mot allt som kristendomen står för egentligen. Så jag tror hon har fått rätt stor kritik från kristna också.
Jag kommer ihåg när jag var ung, Kristdemokraterna var ett helt annat parti. Och det vet många inom Kristdemokraterna också. Man saknar Alf Svensson, den här goda farbron som brydde sig om människor. Nu är det mycket skarpare, otäck. Och som religiös som träffar många troende kristna och så vidare, och att på något sätt det här, de rötterna de har hamnat väldigt långt ifrån sina rötter idag. Att uppmana polisen att skjuta skarpt, det är inte friskt.
Ett märkligt falang har tagit över Kristdemokraterna tyvärr. Mm.
Och det är det här, de goda krafterna, du vet. För jag pratade med en bror som kommer från en muslims land som är en diktatur. Och så sa han till mig, Sally, vet vad som är problemet? Är att de goda krafterna tar inte fighten, utan de väljer att vika. Och när tillräckligt många goda krafter viker sig, så tar de här arroganta människorna över.
Mm.
För att goda människor, de vill inte fightas. De vill inte använda armbågen, knuffa. Så de vill köra fair play. Mm. Men när det kommer sådana här onda människor, arroganta människor, och bryr sig inte om reglerna. När de goda säger, nej men jag ska inte, du vet, så jag går åt sidan. Så kan man förlora sig själv.
Mm, precis, tyvärr är det så.
All right, jag tänkte, är det någonting mer du vill säga om partiet Nyans politik? För jag har ju läst ert partiprogram, så jag har lite frågor. Men jag tänkte, absolut, är det något annat du vill lyfta från partiet?
Ja, det är en antirasistisk mångfaldsrörelse brukar vi säga.
Mm.
Men vi kan prata om partiprogrammet.
Ja, precis.
Så, för jag kan försöka besvara dina frågor.
Som statsvetare själv, ja. så vill man ju läsa, så man besöker hemsidan om man är nyfiken.
Är du statsvetare?
Jag har läst statsvetenskap, men jag har inte examen i det.
Okay.
Så jag var kanske lite... Jag tog mig en titel där som jag kanske inte har rätt att ta. Men jag har pluggat statsvetenskap ganska långt. Men jag kollade i ert partiprogram och ni lyfter många saker. Och många saker, till exempel islamofobi, antisemitism, kristofobi och andra saker håller jag med om. Det var vissa saker som jag tänkte här. Hur tänker partiet Nyansa? Mm. Så den första saken, för ni har det i bokstavsordning, så ni har liksom A till Ö. Så först är det typ de första, alkohol. All right. Så partiet Nyans vill behålla Systembolagets monopol. Fine. Mm. Och det är som troende muslim, du vet, så när man inte dricker alkohol så tycker man Systembolaget är bra, för att den begränsar, för vi vet alkoholens baksidor.
Mm.
Jag har gymnasieelever som tittar på cannabis, som tittar på alkoholens skadeverkningar och som säger till mig, och det är varje rationell människa kommer säga, att alkoholens skadeverkningar är nästan större än cannabis.
Mm.
Och varför är alkohol tillåtet idag? Jo, det är en kulturell grej. Hade alkohol kommit idag hade man förbjudit det.
Mm.
Men då står det så här. Men vill tillåta gårdsförsäljning under samma förutsättningar som gäller för Systembolaget.
Mm.
Och det sker ju flera sådana här utredningar hos riksdagen och regeringen om gårdsförsäljning.
Mm.
Och Systembolaget på sin egen sida, för det är många politiker, de här utredningarna säger att vi ser inga problem med gårdsförsäljning och så vidare. Och självklart ska man kunna göra det. Och Systembolaget har själv skrivit på sin hemsida, de kommenterar den här gårdsförsäljningen, den här statliga utredningen. Och konsekvenserna är ökad tillgänglighet till alkohol, vilket leder till ökad konsumtion. Alkohol får säljas med vinstintresse i detaljhandeln. Och det blir ett avsteg från Sveriges restriktiva alkoholpolitik. Och Systembolaget skriver så här på deras egen hemsida. Skulle förslaget bli verklighet äventyras dagens system och den framgångsrika alkoholmodell vi har och som svenska folket stödjer.
Mm.
Så jag tycker systemet är bra som den är. Varför vill partiet Nyans se gårdsförsäljning?
Gårdsförsäljning, egentligen finns det små bryggerier i Sverige som tillverkar egna drycker och säljer vidare. Då tyckte, alltså jag ska säga först att jag skrev själv 80-90% av partiprogrammet. Och det var något av dem där. Då tyckte jag att varför inte tillåta de här små bryggerier att sälja sina egna, så att det kan gynna landsbygden. Sen håller jag med om att...
Men alkohol är gift. Ja, det skadar.
Det stämmer.
Våldtäkter, misshandel, bilolyckor och så vidare. Behöver vi mer alkohol i samhället?
Nej,
eller mindre?
Det tycker jag inte. Det tycker vi, jag tycker att vi behöver mindre. Och jag har också tittat på liksom konsekvenserna och de här analyserna och statistiken, vad den bidrar till. Men oavsett om vi tillåter den här gårdsförsäljningen eller inte, så fortsätter de ändå sälja. Det är bara en mellanhand mellan.
Precis, för de säljer via Systembolaget. För Systembolaget var kritiskt. De sa bara, vadå gårdsförsäljning? Vi sköter det.
Jag kan förstå att de är kritiska för att det är en stad.
Ja, jag förstår att de är...
Utredningen är... De här utredningarna ibland är faktiskt... De påverkas också av utredarens ideologi. Ibland tillsätter man utredare som en socialdemokrat som varit aktiv i Socialdemokraterna till exempel. Då kommer det fram en utredning som säger att vi ska begränsa vinsterna i skolverksamheten trots att de sämsta skolorna är kommunala.
Så, ja, men sådana neutrala utredningar finns inte. Men jag bara tänker om, vad är tanken? Jag menar, gårdsförsäljning säljer genom Systembolaget, det är kontrollerat, för att släpper man det så är ju risken att det blir större, en ökad alkoholkonsumtion. Jag tror inte att det är bra för landet med ökad alkoholkonsumtion.
Om man öppnar en ny butik, Systembolaget, på landsbygden, det är egentligen samma effekt. Då är det lika tillgängligt egentligen. Det enda skillnaden är att det är Systembolaget som säljer det, istället för att den lilla företagaren på landsbygden gör det. Och där handlar det mycket om att Systembolaget vill helt enkelt inte ha några konkurrenter. Men jag håller med om det, absolut. Men vårt partiprogram är inte... det har brister. Det har sina brister. Och det med tiden kommer utvecklas.
Och där ser jag min roll och andra som läser partiprogrammet, som kommer med feedback.
Absolut.
Och det, för det är inte någonting som är statiskt skrivet i sten, utan det här är sånt som ni kan ta på era årsmöten och ändra på paragraferna.
Absolut,
och ändra.
Absolut.
Det är work in progress, som man säger.
En annan sak, när det gäller just den här punkten, så får vi kritik för att vi vill begränsa öppettiden också där.
Ja, jag läste det. Ja, precis.
Ja, precis. Vi vill
ni vill inte ha öppet på fredagar.
Nej, precis.
Precis. Det kommer säger, ju många inte tycka om.
Nej, de säger att vi är islamistiskt parti för att vi vill göra det.
Yeah.
Och sen vill de helst inte prata om gårdsförsäljningen.
Och här har du inom citattecken en islamist som kritiserar dig för gårdsförsäljningen.
Nej.
Men det är intressant. Men jag fattar inte varför man gör alkoholen till en sån grej, för det är ett gift. Sen, ja, vissa kan dricka det måttligt, ja, absolut, men jag menar att läs svensk historia, läs hur arbetsgivare betalade människor med alkohol som söp ihjäl sig. Vi fick nykterhetsrörelsen. Det är så svenskt det kan vara, någonting som man är stolt i Sverige över. Så att man pratar om restriktiv alkoholpolitik, det är ju svenskt. Det är inte islamistiskt, men det är på grund av din bakgrund så blir du islamist.
Precis.
Men hade det varit Sven-Olof som hade förespråkat det här, så ja, men det är nykterhetsrörelsen, ja, men absolut, det här är...
Och det är inte enda partiet som vill begränsa det, jag tror att även andra partier har liknande förslag.
Jag har faktiskt inte gått in i många av de andra, men Vi går vidare. Andra saker som jag tittade på. Just det här med Afghanistan. Partiet Nyans vill också ha också att en större andel av det svenska biståndet ska gå till undervisning. Håller med om. Bistånd, det är undervisning, familjeplanering, absolut. Och preventivmedel. All right, ja. Yeah. Inga konstigheter, det är väl okej. Okay. Det är inte någonting i min tro som förhindrar preventivmedel. Men varför? I länder som söder om Sahara och norr om Namibia och Botswana samt i Afghanistan har födelsetalen fortsatt mycket höga. Födelsetalen i dessa områden ligger mellan 4 och 7 barn per kvinna. Kvinnors villkor är mycket hårda. Tillgången till preventivmedel är också mycket dåligt i dessa områden. Men jag känner lite grann, alltså, du får rätta mig här, men jag får vibbarna av liksom så här, white saviors. Nu ska vi till Afghanistan. Vi ska sprida massa p-piller och kondomer så att ni ska hålla låga födelseantal så att ni ska kunna klara er. Jag menar, i Sverige hade vi också barn som var familjer med 10-15 barn när man levde ute i jordbruket och det var tufft. De samhällena befinner sig där. De behöver många barn för att kunna sköta det här. Hur är dina tankar kring det?
Jag tar till mig kritiken faktiskt. Jag känner mig efterklok också nu, efter när jag hörde. Men tanken är egentligen att bestämma, styra över hur man ska planera det, utan göra det tillgängligt om man själv vill använda det. Men jag kommer föreslå en ändring på nästa kongress faktiskt, där vi förtydligar det och förbättrar den punkten. Jag håller med det helt och hållet.
Okay.
Förtjänar all kritik just den här formuleringen.
Partiet Nyans, vi vill gå vidare till friskolor. Partiet Nyans är för friskolor och anser att det behöver bli lättare att starta skolan som fristående aktör. Kvaliteten på utbildningen är viktigare än huvudmannen. Fler friskolor är vad som behövs, inte färre. Och jag menar, jag kan titta tillbaka till när vi inte hade friskolor i Sverige och det inte var så populärt, om man säger så som det är idag. Det var väldigt homogena utbildningar, ingen kreativitet. Man hade 3 program att välja på, and that's it. Idag finns det en sån mångfald där man försöker liksom anpassa och hjälpa eleverna. Så jag har inte några problem med det så för mig själv. Men jag tänker vinsten i friskolor. Tycker du att det är okej med privat vinst?
Jag tycker det. Jag ska berätta mina erfarenheter. Min son började, jag vill inte säga utsatt område, vi pratade om det i bilen. Vi bodde där. Bortglömt område kan vi säga, kanske istället för utsatt. Det var bråk varje dag i den skolan. Och det var inte möjligt att välja skola då. Det fria skolvalet fanns inte. Man kan inte välja en annan skola. Han måste gå där för att vi bor där, eller ska vi flytta? Mm. Vi flyttade till ett annat område. En annan kommunalskola. Mycket bättre. Det gick mycket bättre med svenskan och utbildningen. Men sen insåg jag att det har börjat bli sämre igen efter något år. Min yngsta hade lite svårigheter och resurser sätts inte in i tid. Rektorn försöker hitta på saker. Under tiden har jag hela tiden ställt dem i kö till privata skolor. Jag har kollat, undersökt alla skolor i Göteborg. Deras meritpoäng, deras rykte, googlat. Vi lyckades få en plats i en annan friskola. Det var kommunskolan och sen fick vi plats i en friskola i närheten. Det var bra, bättre än den. Men jag insåg att det var inte perfekt. Det var lite problem, stökigt och så vidare. Och jag fortsätter söka vidare och ställer dem i kö fortfarande till de bästa. Till slut lyckades vi komma in på den bästa skolan. Och där förändras allt. Och där vet kritiken. De tar inte in elever med extra stöd som behöver extra stöd. De tar inte elever som kostar mycket pengar. Det stämmer inte.
Okay.
Min yngsta, han fick extra hjälp redan från dag 1. Och de har gjort hur mycket som helst för honom för att han skulle klara. Han har klarat grundskolan och även i gymnasiet har vi valt fristående för båda. Han kom in på en fristående gymnasieskola och nu går det perfekt för honom där. Så kommunen satsar extra på den kommunala skolan, den första skolan. Den är fortfarande Göteborgs sämsta. Pengar skjuts hur mycket som helst för att det inte fungerar bra. De anställer en rektör, 2 rektörer och flera lärare. Det hjälper inte. Men de behåller den fortfarande. Det är extra pengar som skickas till de här skolorna. Det är också skattepengar.
Ja.
Och det ger inget resultat. Jag pratade med elever från samma skola för en månad sedan. De kom till mig. Det var turkkurder från Turkiet. De pratar kurdiska, turkiska. Jag frågar, hur går det i skolan? Hur många F får du? Vi skojar. Hon sa, alla F.
Mm.
Skämtar du eller? Men vad gör dina lärare? Men hur går det i skolan? Det är Sveriges sämsta skola, så.
Mm.
Fortfarande. Och är det inte skattepengar vi har?
Jo.
Ärligt talat. Och den andra skolan som ger bra resultat, en fristående skola. Vi har ett bra exempel i Stockholm, Kista International School. 99% av eleverna har utländsk bakgrund. Och jag tror somalisk bakgrund. Toppbetyg i hela landet.
Mm.
Stiftelse, kooperativ, tror jag, familjekooperativ, de har inte så mycket vinstintresse. Nästan allt går till skolan.
Om jag får bara avbryta där lite grann. För jag själv, jag ser inte problem med friskolor. Jag ser problem när man startar friskolor och har vinstintresse och att man stoppar in vinstpengar. Mm. Hänger du med?
Jag hänger med. Men det är stor skillnad. Kommunalskola köper saker och ting kanske dyrare, medan en fristående skola köper samma sak mycket billigare. Då kan man göra vinst.
Och investera pengarna i skolan, inte i egen ficka.
Om man investerar tillräckligt mycket som leder till ett bra resultat, så du ser inget problem med att man också gör vinster. Annars kommer vi inte ha några fristående aktörer i marknaden.
Och då varför det? För att de kan inte tjäna pengar?
Nej, de vill inte göra... Alltså, vi ska vara ärliga.
Ja, 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 ja.
Vem vill etablera sig i en marknad där man inte tjänar pengar?
Ja, men det är där jag säger att skolan är en sak. Det är mina skattepengar. Om skolan gör bra affärer, får bra resultat, det som blir extra, naturligtvis, du får din lön, hänger med alla de här sakerna. Men blir det mer, då ska det tillbaka till barnen. Man kan ta dem på en skolresa, man kan förbättra deras mat. Det finns alltid utvecklingsmöjligheter för pengarna där. Inte att du ska köpa sportbilar. Nu menar jag inte att alla som får vinst köper sportbilar, men vi har de här skrämmande sidorna också. Men moraliskt, det är en moralisk fråga för mig, att hur kan du, när du gör bra deals och du har dina elever, ta den där vinsten? Du har redan lön.
Jo, men jag tänker mer så här. Om min son lyckas komma in på civilingenjörutbildningen på Chalmers, så tycker jag att han får köra en sportbil. Då tackar jag honom.
Ja, jag förstår.
Om min son går ut utan att vara behörig till gymnasiet på en kommunalskola, trots att det är massa pengar man satsar där, då tycker jag att det är fel. Moraliskt är det helt fel. Lämna den här skolan till en fristående aktör så att de kan göra vinster, och istället får våra barn vara behöriga till gymnasiet och komma in på Chalmers. Vilket väljer jag här, ärligt talat?
Nej, jag förstår det. Jag förstår det. Vi har en forskare från Malmö universitet som heter Leid, som har jobbat på Rosengårdsskolan en tid när jag själv också jobbade där. Och hans stora sak han varnade för hela tiden var att elever går ut Rosengårdsskolan med ofullständiga betyg. Och det är ett ansvar för kommunen, ansvar för skolan. Man kan inte bara anklaga eleverna och vårdnadshavare. Mm. Och det varnade han för under så lång tid, och vi ser konsekvenserna av det här när unga människor kommer ut med ofullständiga betyg, ska söka jobb, har ingen chans på arbetsmarknaden. Så har vi de här gängen och de som säljer droger som ger dem en karriärsmöjlighet. Mm. Så att vi kan prata om den här frågan i all evighet. Ska vi vidare till nästa, eller vill du säga någonting mer?
Jag tänkte bara säga, om man frågar i undersökningar om man är mot vinster i skolan, så svarar man alltid ja. Mm. Men om man frågar aldrig om man är för fristående skolor.
Mm.
Undersökningarna visar också lite fel, missvisande.
Mm. Mm.
Om man frågar om man är för fristående skolor, så tror jag att majoriteten av svenskarna kommer säga ja.
Ja, jag är en av dem faktiskt.
Ja.
Jag skulle inte vilja gå tillbaka så som det var tidigare i Sverige. Jag tycker om att man öppnar upp och att det finns de här skolorna med olika profiler. Mm. Så att är du intresserad av samhällskunskap och fotboll, så kan du kombinera det. Det kunde man inte göra på min tid. Så från det perspektivet är jag jättepositiv. Men just det där med vinst, köpa en sportbil, I don't know.
En sista sak. Kontrollen behöver stärkas över alla fristående skolor, även kommunala.
Ja, jag tycker Skolinspektionen är på besök varannan vecka. Men ja, absolut. Alltså, det är ett stort ansvar vi har och vi måste sköta det. Så jag kan inte säga att vi inte ska ha större kontroller och så. Men det ska gälla samma för alla.
Yep.
För vi har då kommunala skolor som gör katastrofala resultat och får fortsätta liksom, sin verksamhet.
Tyvärr.
Nästa punkt, värnplikt. Värnplikt. Vi har en annorlunda situation i världen idag med Ryssland som invaderar Ukraina. I er partipolitik står det, partiet Nyans är mot NATO. Vi vill istället arbeta för att bilda en europeisk militär allians. Hur tänker du där?
Jag tycker inte att Sverige ska bli USAs nyttiga idiot i Norden. Därför säger vi nej till NATO och USA. När har de stått bakom sina löften?
Mm. Men är NATO bara USA eller är det inte en allians bestående av flera olika nationer?
Det är USA som har den avgörande rollen. Mm. Till och med Turkiet är med. Om jag nu hade varit Erdogans man så hade jag sagt att Sverige ska gå med i NATO. Men det tycker jag inte. Mm. Istället behöver vi arbeta för ett europeisk militär allians där USA är inte med.
Mm.
Och Storbritannien inte heller med.
Nu kommer min 70-tals, 80-tals uppväxt. Mm. Uppväxt i Sverige på 70-80-talet. Alliansfriheten är vår stolthet. Och den bär jag med mig. Varför inte bara fortsätta vara alliansfria?
Det tycker jag att vi ska fortsätta vara det. Men att undersöka ett europeisk allians, jag tycker det är värt att göra det.
Det finns europeiska länder som gör märkliga saker. Skulle vi vilja sitta tillsammans med Ungern?
Ja, det är en bra fråga. Det är en bra fråga faktiskt. Men jag
eller Polen för den delen.
Ja,
alltså.
Ja, uppenbart. Men när vi sitter med dem i EU så varför inte sitta i ett europeisk allians? Det är en annan fråga som vi kan diskutera hur mycket som helst. Det här hyckleriet där i EU. Vissa länder får sitta trots att de strider helt och hållet mot EUs värderingar. Men vi är positiva till den alliansfriheten också. Det tycker vi. Vi behöver inte reta våra grannar. Och sen är jag hur mycket kritisk som helst mot Ryssland. Och jag är för sanktionerna mot det där landet.
Mm. Partiet Nyans är för obligatorisk värnplikt.
Mm.
Varför inte ha en yrkesmilitär?
Ja, den här frågan. Vi tycker att värnplikt, det är meritgivande egentligen i många länder. Jag tror till och med i Finland fortfarande.
Mm.
Det är en bra erfarenhet för ungdomar. Det nu faktiskt väcker du tankar hos mig. Ingen har pratat om det här delen av partiprogrammet från det här högersidan.
Okay.
När de försöker framställa oss som Sverigefientligt. Alltså ett parti som förespråkar värnplikt.
Mm.
Hur kan man vara Sverigefientligt?
Nej, det är inte den här politiken i varje fall. Alltså att vilja. Men jag tänker yrkesmilitär som man har i USA. Alltså varför ska för det, när du säger obligatoriskt så blir det ett tvång.
Mm.
Så på vilket sätt har staten rätt att tvinga på människor att göra en värnplikt? Jag tänker på religiösa minoriteter som Jehovas vittnen som inte gör värnplikten. Det går emot deras religion utan de är oberoende och vill inte ta ställning och vara partiska. Mm. Och de möter jättestort förtryck i olika delar av världen där de måste göra värnplikten och när de vägrar så hamnar de i fängelse.
Nej, inte på det här sättet. Nej. Utan det är obligatoriskt idag också. Men
ja, precis.
De behöver inte kalla in ungdomarna.
Men om de känner att de skulle, då skulle de kunna göra det.
Då skulle de kalla och då är det obligatoriskt. Vi vill ha den så som den är idag. Mm. Inte på det här sättet att man ska fängslas ifall man tackar nej.
Okay.
Men jag tror att man kan få böter om man tackar nej när man blir tillkallad.
Det blev man, precis.
Ja, precis.
Jag var på besök i tingsrätten och då var det en stackars pojke som inte hade kommit på.
Jag tycker att det behöver ses över. Alltså, värnplikt, obligatoriskt, bra. Det kommer... Det är bra merit, en bra erfarenhet för ungdomar, men vi har ju ungdomar som faktiskt kanske inte anser att de passar där.
Mm.
Det behöver därför ses över, tycker jag också.
Jag lutar lite mer åt det pacifistiska hållet. Alltså så jag känner att låt det vara frivilligt. De som vill kan göra det. De som känner att det inte är deras grej kan göra någonting annat. Därför när jag liksom läste det här obligatoriskt så reagerade jag lite grann där. Kameraövervakning. Får jag läsa? Partiet Nyans vill se större användning av kameraövervakning på allmänna platser för att öka tryggheten och motverka brottsligheten. Vi vill bygga ut ett övervakningssystem i storstäderna. Vi tycker att trygghet är viktigare än integritet.
Mm. Det stämmer.
Alltså bara när jag läser det här så känner jag... Behöver jag kommentera det nästan?
Ja, jag förstår. Men det här kommer övervakning. Det är Storbritannien har det. Frankrike och Turkiet har också det. Där hittar man alltså en ett brott. Mm. Det löser man väldigt snabbt genom att följa via kameror. Men här i Sverige händer det något ute. Vi har ju en statsminister som mördades. Och vi vet fortfarande inte vem mördaren är.
Men finns det inte risk att vi tappar vår frihet, integritet?
Ja, men,
om vi har massa kameror överallt. Jag kan aldrig vara privat längre. Hänger du med?
Ja, men,
vi bygger ett övervakningssystem som kan utnyttjas av mörka krafter. Idag är Sverige demokratiskt. Om 10-20 år är den kanske inte det. Och då har man ett övervakningssystem. Vi vill leva i ett sånt samhälle.
Ja, jag förstår det. Jag ser ibland själv klipp på YouTube från andra länder som har övervakningskamera.
Kina till exempel.
Precis. Mm. Det är skrämmande, absolut. Men vi har ju en kultur här i Sverige. Integritet är jätteviktigt och vi kan faktiskt säkerställa att det sköts på ett bättre sätt än att det kan vara straffbart att sprida såna här klipp till exempel. Mm. Det behöver vi undersöka och utreda innan vi går vidare. Men allmänna platser. Man har inte egentligen integritet där. Alltså, det är lite motsäger alltså, offentligheten i Sverige, offentliga handlingar.
Folk kan bara komma och fotografera dig.
Jag kan ringa till Skatteverket och beställa dina
journaler.
Personbevis till min adress utan problem. Ärligt talat, det kan man inte göra i Kina, tror jag. Och sen pratar man om integritet. Alltså, du kan söka på namn på Ratsit och hitta var man bor, vem man är gift med, vilken bil man äger, hur mycket man tjänar. Integritet är inte så jättebra i Sverige egentligen.
Mikael, jag är liksom mer, jag tycker att det är en trend bland politiska partier, bland flera av dem. Ökade resurser till polisen, fler kamerabevakningar. Mm. Och jag är lite så här, jag tänker mer förebyggande. För att när någon väl flippar ut och begår någon våldshandling så är det inte så att de tittar upp och liksom, ah, men där är en kamera, jag ska inte göra det här. Utan man kan klara upp det sen kanske i efterhand, men jag tror inte att det förhindrar brott.
Nej, det tycker jag inte heller. Det är mest för att klara av i efterhand. Och sen har vi massa andra förslag för att förebygga. Skolan är det viktigaste aktören där. Och jobb.
För jag tycker det här med övervakning blir lite populistiskt och en enkel lösning på ett djupare problem. Och som troende, det här är, som jag har funderat på, är att i Koranen läser vi Gud hör och Gud ser. Så jag vet att jag kan inte göra saker och ting och komma undan med det. Mm. Det lever jag med hela tiden. Mm. Men jag vet att Gud är förlåtande, han är barmhärtig. Mm. Så jag behöver inte ha massa kameror, jag kommer sköta mig. Mm. Men när vi har ett samhälle som inte har en tro på Gud, som hör och som ser, då bygger vi upp samma, vi utesluter Gud, men vi bygger upp det tekniskt. Saken är att jag kan förlita mig på Gud och jag vet att han är förlåtande, han är kärleksfull, han är barmhärtig. Men han kan också straffa mig för det som jag gör, eller hur? Men jag vet att systemet kommer aldrig utnyttjas. Medan det här alternativet som vi har idag, som vi försöker bygga i det sekulära, moderna samhället med att övervaka människor, kan utnyttjas. Så det är där jag är väldigt skeptisk.
Jag förstår det. Som sagt, vi har en annan kultur här och det skulle faktiskt ordna på ett sätt att just det där missbruket av kamerainspelningarna inte förekommer. Mm. Men det kräver ju en utredning innan, en undersökning innan man går vidare med förslaget. Och vi har också en moralisk skyldighet till brottsoffer. Det är många brott som inte man klarar av i efterhand. Många läggs ner på samma dag.
Mm.
Alltså hot mot mig på, i sociala medier trots att jag lämnar personens personuppgifter. Det där integritet jag hittar på platsit, adress, namn, personnummer, lämnar till polisen och det läggs ner samma dag. Och det, jag tycker att vi har en skyldighet mot brottsoffer.
Jo, absolut. Övervakning på det, från det perspektivet finns positiva sidor. Det är det där. Är det övervägande negativt eller övervägande positivt? Ja. Vi överlämnar det till lyssnarna att tänka på. Jag har en sista punkt här och det är public service.
Mm.
Partiet Nyans vill ändra finansieringen av public service. Vi anser att public service ska finansieras genom reklamintäkter och vill därför avskaffa public service-avgiften.
Mm.
Som svensk, född och uppväxt här med Sveriges Television 1 och 2, SVT Play, så är jag stolt över och glad över utbudet när jag jämför med många andra länder som inte har public service TV.
Det går inte att konkurrera tänker med Turkiet.
Eller USA. Alltså det, jag har sett mycket turkisk och amerikansk som är reklamfinansierat. Det blir väldigt plastigt, det blir väldigt mycket på ytan. Man är beroende av reklamintäkter. Mm. Det handlar om att allting ska bli liksom så här som sociala medier är idag. Mycket känslor, mycket chockerande nyheter. Och det, om man tittar på turkiska nyheter, det är ju kaos. Alltså, herregud, det är liksom sensationsnyheter.
Mm,
för att man ska få så många ögon som möjligt så att man kan få in så mycket reklamintäkter så man kan täcka sina kostnader. Men det här systemet vi har i Sverige, vi tar en del, jag betalar skatt. Nu ingår det i skatten, eller hur? Nu är det inte frivilligt.
Ja, precis. Ja.
Men jag betalar det för att jag kan kolla på riktigt schyssta dokumentär på SVT Play och slipper reklamen.
Och sen tänker jag, många som inte har tv eller många med utländsk bakgrund som
jag har ingen
tv. Al Jazeera
yeah.
och turkiska kanaler, de betalar också den avgiften.
Yeah.
Jag undrar om det är rättvist faktiskt. Det är ett stort budget de har och vi har fattiga pensionärer, vi har problem med skolan, vi har problem med sjukvården och public service, SVT kan faktiskt egentligen finansiera sig med reklamintäkter så lätt och enkelt. Och varför lägger vi pengarna på det här när det finns brister på andra områden? Där måste vi göra övervägande. Alltså,
en prioriteringsfråga.
Prioriteringsfråga. Mm. Där tycker jag att det finns viktigare saker att lägga pengarna på än public service. Sen public service får kritik från vänster och höger. Höger tycker att det är vänsterns kanal och vänster tycker det är högerns.
Det är så, det som är problemet med public service, att de är grymt kritiserade från alla håll.
Alla håll, precis. Mm.
Men man har ju försökt bygga upp strukturer och institutioner och kontrollmekanismer för att det inte ska vara liksom politiskt färgad.
Mm.
För det ska det inte vara. Jag tycker att public service de gör grova övertramp ibland, men överlag så sköter de sig.
Jag tycker att de gör bra jobb.
Ja.
Ja, det brukar jag säga.
För denna frågan tänkte jag bara, vad tycker Sverigedemokrater om detta? Så jag surfade in på deras hemsida och de tycker att public service är bra.
Mm.
Men de stödjer inte det nu för att de tycker att det är för vänster. De skrev inte så, men man kunde läsa mellan raderna att de tycker att det är liksom en politisk kupp, att det är för mycket vänster, så de vill ha en massa utredningar så att den ska vara mer neutral inom citattecken. Då kan de stötta en public service. Hur jag tolkar det är ju att de ser det som ett propagandaverktyg. Den är inte bra nu därför att den är neutral.
Ja.
Utan när de får makten över den så kan det vara ett bra propagandaverktyg.
Det kommer bli om de får in fler högre rapporterar där som arbetar och rapporterar lite vinklade åt höger där.
Mm.
Tror jag. De är missnöjda med det.
Toppen. Jag tänkte det här är Koranpodden, så det är liksom islam är en viktig bit, Koranen är en viktig bit, tron är en viktig bit. Så jag tänkte avrunda genom att ställa frågan till dig. Vad betyder din muslimska tro för dig?
Ja, det betyder mycket i mitt privatliv. Jag börjar med det på morgonen och jag avslutar det på kvällen. Jag är praktiserande sedan 2016. Innan det var det jag inte. Jag var när jag var liten. med min farfar brukade jag göra morgonbönen i moskén också. Men sen efter gymnasiet och efter att jag flyttade till Sverige så har jag inte praktiserat fram till 2016, men sedan dess faktiskt väldigt praktiserande. Och varje sak jag gör tänker jag alltid på det. Mm. Är det liksom, gör jag rätt i mitt privatliv? Som, precis som du sa när det gäller övervakningskameran. Jag vet att det finns en kamera där uppe som övervakar mig. Och då måste jag vara försiktig. Det betyder mycket för mig.
Mm. Vad var det som gjorde att du blev mer praktiserande 2016? Va?
Jag började faktiskt läsa Koranen på turkiska.
Okay.
Jag läste på arabiska alltid. Och sen när jag började läsa på turkiska, då bestämde jag mig för att praktisera.
Det här är en utmaning som vi har i många traditionella muslimska länder, att vi läser Koranen på arabiska, vilket inte är fel i sig, men nej, vi förstår inte.
Nej, precis. Att läsa innebär inte att bara läsa, utan man måste förstå också. Det står även i Koranen.
Precis. Mikael, tusen tack för att du ställde upp här.
Tack själv, Sally.
Jag tänkte bara, om det är några sista ord som du vill berätta eller någonting så om partiet Nyans och så. Jag vet att du har fått utstå mycket hot och hat och trakasserier, vilket är fruktansvärt att behöva utstå. Man ska kunna jobba med politik och inte behöva utstå för det här.
Precis.
Men lite grann dina tankar kring det också, och om du har några avslutande ord.
Ja, vi är inte rädda ett tyg, utan vi kommer kämpa med det här och mot rasismen och islamofobin. Jag hoppas att fler engagerar sig, och möjligheten är väldigt god här i Malmö. 23 000 röster till riksdagen och 5 000 till kommunfullmäktige. Vi kan bli Malmös största parti, eller ett av de största. Så hoppas att folk tror på att vi är ärliga. Vi är inte ute efter positioner eller ekonomisk intresse, utan vi gör allt vi gör för våra barns framtid. Och hoppas att de stödjer oss.
Tack så mycket.
Tack så mycket, Sally.
Salam alaikum.
Alaikum salam.
Tack för att du lyssnade på mitt samtal tillsammans med Mikael Yüksel från partiet Nyans. Något som jag tar med mig från mitt samtal med Mikael är modet att stå upp för och arbeta för de värderingar och åsikter han står för, oavsett alla hot och skriverier. Något annat som jag också tar med mig från samtalet är hans beredskap att omvärdera och ändra på sitt politiska program. Det är inte många politiker som är beredda att medge att det finns brister och fel i det egna politiska programmet. Det är inte många politiker som är lyhörda för kritik och förbättring av det egna partiet. Men Mikael lyssnar. Om du fann samtalet med Mikael Yüksel lika inspirerande som jag gjorde, skulle jag uppskatta om du delade samtalet med en nära vän som brinner för svensk partipolitik. Skicka ett mejl eller ett sms med direktlänken till samtalet koranpodden.se/210. Syster Gumma har lämnat ett meddelande i vår telefonsvarare. Här kommer det.
En otroligt bra podd för alla muslimer och icke-muslimer. För icke-muslimer för att lära känna islam med nya glasögon. Och för muslimer för att känna sammanhörighet och få kunskaper om islam och om andra muslimer som finns runt omkring en. Och som påverkar på ett positivt sätt den muslimiska bilden, islambilden i Sverige. På svenska, precis. Och inte på engelska eller ett annat språk. På svenska, och det är superduperbra. Det finns en Saleh där som engagerar sig och hittar så otroligt många olika muslimer som är intressanta för ens liv. För att inspireras och berikas i ens liv och vara stolt över att vara en muslim. Alhamdulillah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Tack, Gumma. Att vara en stolt muslim i en tid då vår tro ifrågasätts, smutskastas och förlöjligas är både viktigt och hedervärt.
Mitt syfte med Koranpodden är att ingjuta stolthet över vår tro. Visa hur Koranen stärker människor, gör dem till goda grannar och samhällsmedborgare. Återigen, stort tack Gumma för ditt fina meddelande. Nästa vecka är avsnittet inte ett samtal utan en föreläsning av mig med titeln Ihsan, en livsförändrande trosprincip. Det är inte en klassisk föreläsning utan en relativt ny föreläsning från en moské i Malmö. Här är ett kort utdrag från den föreläsningen.
Så de lärda har sagt att utgångsläget för tungan är att vara tyst. Om den inte ska vara tyst, då ska den säga någonting som är gott, någonting som är positivt. Annars så ska den vara tyst.
Missa definitivt inte nästa veckas föreläsning om Ihsan, en livsförändrande trosprincip. Glöm inte att gå vår kostnadsfria distanskurs om Koranen. Kursen heter Din väg till Koranen och du hittar kursen enkelt på vår hemsida koranpodden.se. Följ oss på Facebook och Instagram där du kan följa arbetet med Koranpodden bakom kulisserna och följa arbetet med säsong 8. På vårt Instagram postar vi som vanligt regelbundet inlägg med inspirerande citat ur Koranen och från våra olika avsnitt. Och vill du komma i kontakt med mig eller vill tipsa om någon som du vill att jag intervjuar så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag med ännu ett nytt poddavsnitt. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.